Elmer,
jo.
Vad har du funderat på sistone?
No, jag har alltså sett filmen Anora, som är alltså Cannes-vinnaren eller Guldpalms-vinnaren. Och jag blev faktiskt ganska förvirrad av den, så jag ska lite förvirrad av den och jag ska lite prata om vad jag började tänka på.
Mm-hmm. Oscarstippad, en av de där stora snackisarna just nu. Joel, vad har du tänkt på?
Vi läser om The 4B-movement i alla nyhetskanaler. Så jag ska prata om den här relativt nya feministiska yttringen då, och hur den visar mig feminismens kanske sista utpost. Det kan vara att feminismens dagar räknade, tror jag.
Vi kommer alltså att avsluta med det här. Så...
ja.
Okej. Nu när jag har två skådespelare på plats i studion så tänkte jag faktiskt fråga en sak som jag funderat på under nästan en hel vecka. Det var så att jag var inne på Facebook och så råkade jag fara in på Björn Månssons Facebook-sida. Jag kan inte förklara hur det här gick till, men det gick till på det sättet. Mm. Björn Månsson är en sån här SFP-profil-kille. Och han skrev det på Facebook att han hade varit på Hamlet på premiären. Det är ju en ny uppsättning just nu. Och han tyckte det var så bedrövligt att han gick i pausen och så får han till en restaurang istället. Det var alltså så, han ville inte förstöra sin kväll utan han ville äta dålig pasta istället. Och så funderar han att vad Shakespeare skulle ha tyckt om det här. Jag tror om den här nyuppsättningen, men man kan också tänka att vad skulle Shakespeare ha tyckt om att han gick i efter hälften av pjäserna började äta dålig pasta. Ni som är skådespelare, får man gå i pausen?
Absolut.
Jag tycker också absolut får man gå. Alltså jag tycker det är mycket bättre att man går än att man sitter där och sprider sig, alltså sitter och stönar och liksom. Och det som tycker att man har absolut rätt att gå. Ja.
Men hur reagerar ni på det? Om jag sitter på tredje raden. Jag kan berätta åt er att jag brukar inte sitta på första, andra eller tredje för att under hela föreställningen, jag tror ju att jag är så viktig då, men jag tänker så att tänk om skådespelarna får en glimt av mitt face, så jag har hela tiden kollat att jag har face i skick, att jag inte ser så där oengagerad ut, utan därför ser så där aktiv och intresserad ut. Så hur skulle ni reagera fast när jag skulle sitta där och snarka lite på rad nummer två?
Man reagerar nog.
Ja.
Det är en isande känsla.
Mm.
Och jag tror att skådisar är bäst på att vara publik. Både medvetet och omedvetet så försöker man liksom jobba med snälla ögon och ett inbjudande face. Och på något vis stöttande. Speciellt då om man är på första, andra eller tredje rad. Så jag tror du har en ganska fin intuition där. Mm. Åtminstone där, i sådana sammanhang där jag har spelat teater, där vi också har sett folk gå, så känns det också som en trygghetsyttring. Alltså, okej, du tyckte det här blev obehagligt eller jobbigt eller för skit någonting, då tog du din agens och gick. Det ser ut som att publiken litar på oss och vi litar på publiken när folk tar sitt beslut att gå. Så det är bara bra egentligen.
Ja, och sen tycker jag också, vi spelade då en tid ganska mycket så här festivalteater och då var det just, alltså det bästa var när många gick och de som blev illa. Alltså när du, för då kände du sådär att det här berör, men det beror hemskt mycket på föreställningen. Alltså det är ganska spännande när folk går för att de blir upprörda. Det kan vara ganska liksom, jag tycker att det kan ägga, alltså det också skapar en ganska spännande stämning i publiken. Alltså jag tycker det är ganska coolt, i Tyskland är de ju verkligen alltså hårda och ofta det här, men det är så coolt när de inte gillar en föreställning så kommer de ut, så de applåderar alltid åt skådespelarna och buar åt regissören om de inte gillar. Men jag har varit med alltså att vi har varit på scen och plötsligt har någon skriker från publiken "Voll Scheiße!" Alltså det här är så helt bara shit. Och skriker med högst. Och man blev nog sådär, wow! Och sen fortsatte. Men det var också en ganska uppbyggande. Alltså det var ganska spännande. För det satte en sån grej. Jag är helt för att det är ju coolt att man visar. Och det visar också på passion. Jag tycker också att det problemet i Finland blir lätt. Jag menar, det borde inte heller vara sådär att vi måste vara snälla mot de stackars skådespelarna. För det här är så jävla tråkigt. Det, är liksom, det borde inte vara så. Utan det är ju också vår uppgift att göra så att det inte är så tråkigt.
Det finns en diskurs inom teater nu som ställer begreppet safe space mot det nya då, brave space. Att man uppmuntrar en publik att vara modig. Och det skulle vara en återkomst till den här tiden då man kastar tomater. Jag vet inte om någon någonsin har kastat en tomat i en teater. Men alltså den slags... Det kopplar också till Brechts teatertradition. Alltså säg om du inte nöjd. Och vi är här tillsammans i den här teatersituationen, publik och performer. Så det finns inte den där hårda väggen, att jag är här uppe i ljuset och gör mitt jobb och du är där i mörkret och är tyst.
Mm. Som publik så blir jag jätteledsen om någon går, för att det är lite också som att den säger åt mig att jaha, du kan bli och se på det här, jag går. Jag.
Exakt, ja. Mm.
Det är nog inte en stämningshöjare, för att jag kan nog ta det där ganska hårt om någon går.
Men jag skulle säga att det beror på föreställningen. Mm. Alltså just det att om det är en liksom, drama och det ska vara berörande, men det är ganska tråkigt och du tycker också det är ganska tråkigt, så går någon, så blir det liksom ännu. Men om det är verkligen så att du kan förstå att okej, den blev provocerad av det där och du kanske gillar det, då kan det tycka liksom nästan bli sådär, okej, här är lite stämning i salen. Mm. Alltså det beror jättemycket på den där stämningen i rummet.
Jag håller med, om det är riktigt, riktigt provokativt. Mm. Och så kan man tänka att men jag är en av de där tuffa, jag klarar det här, jag stannar kvar. Exakt. Eller att jag förstår det här på sån nivå att jag förstår det här.
Ja, du fattar, men den där andra människan fattar inte riktigt.
Vi har nog någon gång varit med, nu kan jag inte säga vilken föreställning, men just det där att man kommer tillbaka efter pausen och det är verkligen sådär att det har blivit ganska
här är det glesa. För det är så svårt alltså,
det är
sådär,
och det är också sådär att jag ser det och alla i publiken ser det att vi är ganska mycket färre nu än vad vi var. Liksom, och det är ju spännande.
Ja, det är det.
Men då säger man väl att det var det där hockeyn som började nu på tv. Mm-hmm.
Ja.
Men vad tycker ni om det då att Björn Månsson, han har en öppen Facebook och närmare 5000 personer som följer, att, att han skrev om det på Facebook, att det här var så dåligt.
Mm. Alltså, direkt så tycker jag det är ju, alltså jag tycker det är bra om teater diskuteras. Mm. Jag tycker ändå det är trevligt om någon sätter upp något om teater. Jag tycker det är sorgligare om det inte liksom skrivs överhuvudtaget. Mm. Så nu tycker jag att man får, jag tycker absolut.
Det är ju en åsikt som alla andra recensioner ska vara. Mm. Och inte vet, jag vet, nu vet inte jag hur orden löd, men för det finns ju nog en gräns var man blir på något vis för hård också, tror jag. Men nu får man ju säga vad man tycker. Sen att spekulera vad Shakespeare ska ha tyckt. Jag vet inte om Shakespeare ska bryt sig jättemycket.
Nej, no, inte tycker jag heller att man måste göra alltså, att det viktiga är att skulle Shakespeare gilla det eller inte. Nu tycker jag att man måste kort vara fri.
Men jag kan ju berätta det att sen det här diskussionsfältet efter inlägget, så det blev, det blev Svensk-Finlands mest livade diskussion som var egentligen ganska rolig för att folk tog ställning för och emot. Och det var inte jätteaggressivt utan folk pratade på riktigt om, den där, om Hamlet. Skattedagen.
Ja.
Förra veckan så var det den stora skattedagen och jag märkte på redaktionen att folk började prata mycket att vem ska vi kolla, hur mycket tjänar den och så här. Mm. Några redaktörer fick i uppgift att skriva det här. Det var till alltid inte jag, för jag skulle känna mig obekväm med det. Men då man skriver en artikel och berättar om att vem som tjänar vad. Och vi hade på kulturredaktionen en artikel där vi tog upp liksom kulturarbetare och berättade vad folk tjänar. Och det där, alltså inte så där att det är någon lokal lyriker som ingen vet vem det är, att vad den tjänar, utan att kända viktiga författare och kulturarbetare, deras uppgifter, några belystes då. Och Johanna Holmström var en av som fick sina löner då utskrivna på, i den här artikeln, och hon skrev på sin Facebook så här lite ironiskt att tack Svenska Yle för att ni på en lista var hur bra finlandssvenska kulturprofiler tjänar i fjol, han en chans att visa hur relativt fattig jag är gentemot mina kollegor. Ännu en bra orsak att skämmas offentligt. Och då hade hon det året tjänat 27 000. Och då var det liksom andra kollegor där som hade tjänat 46 000 och 59 000. Och, och det där, Johanna Holmström är extremt framgångsrik författare om man tänker på det vad hon har skrivit. Och i somras så hade hon en följetong i Dagens Nyheter. Eller den här Vargens unge publicerades där. Det är jätte, alltså otroligt stor grej till exempel. Så hon är ju alltså de facto väldigt framgångsrik. Men att det här året tjänar hon inte så mycket. Vad tycker ni om det här att lyfta fram folks inkomster?
Jag tror att det är bra att påminnas. Det ska inte hända mer än en gång i året. Men jag tror det är bra att påminnas att det finns de här skillnaderna. Och att de är ganska överraskande stora varje gång. Jag brukar alltid läsa de här teatercheferna. Eller de brukar jag fastna vid. Och det är sånt bra påminnelse åt mig alltid att det är som skillnad. Och också att se, det skissar ut vårt teaterfält. För mig specifikt, eller som teaterfältet specifikt, tycker jag att det skissar ut hur landet ligger. Och det ser vi är ofta väldigt en och samma tills november. Ah, just det, olika. Jag skulle absolut inte orka påminnas om den mer än en gång i år.
Jag håller nog med, och sen tänker jag också att det är bra att se, speciellt nu när alla de här nedskärningarna, alltså hur dåligt folk förtjänar också. Alltså jag menar, hur bekanta namn du kan ha där. Alltså verkligen se på våra löner. Jag är helt för. Men jag tycker just att då ska man visa liksom bredden på dem. Men jag tycker just att det är bra att visa bekanta namn och hur dåligt de förtjänar. För jag tror att det kan finnas en tanke om att vi ändå gör så mycket pengar och vi gnäller och bla bla bla. Helt bra svart på vitt att inte behöva säga. Och sen också som du säger, se de där skillnaderna också för oss att fatta att okej, det är helt intressant att se att du sitter på sådär mycket mer. Och liksom, så jag tycker absolut, men jag tycker att man då ska rapportera ganska brett. Att man inte bara tar de där russinen ur kakan. Utan
för att sensationalisera en hög lön, att de här är rika det är inte lika intressant som vad är skillnaderna är liksom intressant.
Men jag har liksom nog stött på det att folk emellanåt har helt fel uppfattning om vad man förtjänar, speciellt just något så här film att de tror att man blir typ liksom lite halvmiljonär.
Jo.
Nej.
Vilket man inte blir. Men ja.
Vad roligt att ni för ändå var så där positiva, för att jag får alltid sån extremt obehag, för jag är uppvuxen på en tid när man inte fick tala högt om pengar, politik, religion. Och jag är alltid så där att jag tycker att det är riktigt obehagligt. Det här var också en livlig diskussion under den här YLE-artikeln i år. Eller det är det varje år. Och många tycker så där, att är det nu här så att rika ska skämmas över att de tjänar mycket?
Och samtidigt så förstår jag att det finns ju också en sån här skvallergrej i det där som är ganska jobbig, som jag inte heller, alltså, som man ska slå upp på gula sidorna och sådär, som jag alltså inte stöder överhuvudtaget. Men vad jag stöder är alltså öppen information, helt enkelt.
En fråga till ännu. Hur förhåller ni er till finskspråkiga, alltså så kallade finnar, som spelar på finlandssvenska? Vi har haft finska skådisar i svenskspråkiga föreställningar. Inte minst nu på Lilla teatern så har vi sett till exempel den här Märta Tikkanen-pjäsen, så har vi sett Minttu Mustakallio spela den här bärande rollen. Och vi har Krista Kosonen som spelar Ronjas mamma, fast man hör att hon pratar inte flytande svenska. Det finns ända från Pirkka-Pekka Petelus i Drakarna vid Helsingfors, han spelar pappan där och han är finne. Vad tycker ni om det här? Nice eller bajs? Eller är det så att de här finnarna tar nu våra jobb?
Alltså problemet är alltid det. Att det är så att säga, de som kommer från majoriteten får spela mera, de som kommer från minoriteten, det är liksom inte samma standard som krävs. Alltså problemet är att jag som helsingforsare får spela österbottning med lite så här halvdan liksom dialekt, men sen tvärtom så krävs det liksom perfekt. Därför tycker jag det är jättestor skillnad att Krista Kosonen spelar i Sverige på svenska. Det är svårare för henne att få den rollen, alltså som Ronjas mamma. Alltså, så där egentligen så är hon ju liksom i en underposition egentligen. Därför att hon kommer in som finne i Sverige, så det är ju liksom mer så där wow. Sen om man då är en finspråkig som spelar på svenska här, jag tycker inte att det ska finnas något sånt man inte får eller inte får, utan det enda som jag skulle tycka är att det borde finnas liksom samma krav på alla.
Jag tänker genast på det snacket som går också kring att vi har rikssvenskar på våra finlandssvenska teaterscener. Där är väl helt enkelt bara grundtanken, eller det som man stod sig på först, fanns det en finlandssvensk som skulle kunna spela det här? Och ofta finns det, ibland finns inte det. I det rikssvenska fallet så brukar man prata om, alltså brukar det handla om musikalsammanhang där rikssvenskar är högutbildade på ett sätt som finlandssvenskar inte. Jag vet inte. Jag tror också som du säger, Elmer, att det är från fall till fall och det kanske inte finns helt en generalisering att dra här. Det är bara att komma ihåg att det finns nog finlandssvenska skådisar där ute som gärna tar emot ett samtal om ett jobb. Det finns finskspråkiga dito också. Så I don't know.
Ja, och det finns ju också positivt med det, tycker jag, att finnar vill spela på svenska och att vi liksom, och att också att publiken rör sig åt båda hållen. Och någon kan jag förstå det, att om du har ett finskt, så att säga, ett namn som spelar på en svensk scen, så plötsligt når du en annan publik. Det kan finnas positivt med det. Sen kan det igen vara problem med det där, som jag alltid är i vår bransch, där att namnet går före. Alltså man skulle ju önska att den skådespelare som, så att säga, förtjänar rollen får den. Så är det ju inte heller alltid.
Jag har bara svårt att föreställa mig hur jag skulle bli bjuden till Kansallis teater och bli på något vis lotsad genom det finska språket. Det kanske hörs på mig att min finska inte är 100% och jag skulle få någon coach eller någonting och sådär. Alltså jag ser inte hur det jobbet ska göras för mig. Men vi ser hur det jobbet görs åt andra hållet på något vis. Men det tror jag har att göra med att inte ge någon namn.
Men jag har ju fått spela på Nationalteatern på finska. Ja. Men den gick ju slås ner på grund av den pandemin, så ingen sa det. Men det fick jag ändå. Nej, och jag tycker inte att någon sa till om det egentligen. Då var det mer det klassiska, vet du, när man är på stora scenen, de är sådär att det, någon sa något sådant att accent är okej, men du liksom, man måste, diktionen ja, måste precis. Finnas. Att det fanns mer av den gamla teatern där. Det är som du säger, det är från fall till fall. Och jag kan nog uppleva just kanske det, att det finns ett större krav att om man som finlandssvensk spelar på finska, att det inte så att säga borde få höras. För ungefär en vecka sen så gick jag och såg då årets Cannes-vinnare, eller då årets Guldpalms-vinnare, filmen Anora av Sean Baker. Har ni sett den?
Nej, tyvärr.
Jag är på väg. Jag kommer att se den ikväll.
Okej. Alltså jag måste säga att jag blev ganska förvirrad av den här filmen och över vad jag såg. För att, alltså jag menar, jag tror att det har att göra med att om man går och tittar på en guldpalmsvinnare så är man förberedd på att nu kommer det något ganska sådär mångfacetterat och konstnärligt djärvt och att man får sitta och dissekera. Och det var inte alls det. Okay. Det var. Utan det var liksom en underhållande ungdomsfilm.
Va?
Skulle jag säga det. Alltså jag satt där och kände mig ungefär 20 år för gammal, vilket inte egentligen är alls konstigt, för det handlade om 23-åriga Anora, eller Annie, och hennes då 21-åriga oligarkpojkvän Ivan, eller då Vanja. Det går alltså ut på då att Anora, Annie, jobbar som, det heter väl erotisk dansös, alltså strippa eller erotisk dansös. Mm. Så en dag möter hon då på den unge Vanja som tillfället är i USA och festar. Och han visar sig då vara son till en av Rysslands största oligarker och är då klart, han är alltså stormrik. Mm. Och Vanja faller då pladask för Annie. Och så betalar han henne till slut då för att hon ska hänga liksom bara med honom och inte mera jobba där. Det här är då grundpremissen och så krånglar det till sig. Så här.
Pretty Woman?
Ja, det finns jättestarka likheter. Det är liksom Pretty Woman, bara att de är lite yngre och det är liksom 2024 då. Men alltså det konstiga med den här filmen är just att den är precis vad den är, helt upp och ner. Alltså den innehåller liksom inga dolda agendor eller moraliska pekpinnar, i alla fall inte vad jag ser. Och allt är helt och hållet oproblematiskt. Alltså Anis jobb då som erotisk dansös är totalt oproblematiskt. Överenskommelsen mellan henne och Vanja är helt oproblematisk.
Jaså.
Det finns en massa oproblematisk sex här. Ja. Alkohol och festande är härligt. Pengar är helt underbart.
Jaså.
Och sen när våldet kommer in där på ett sätt, då ett skede, så porträtteras det också så här, det är lite tassigt och lite så här humoristiskt. och jag var så här, jag satt och tänkte så här, wow, okej. Okay. Det här känns ju som en film från liksom en svunnen tid. Och jag påstår att det också är det, men jag påstår liksom att det är dubbelt upp, för att jag tror att det här är en film från en svunnen tid, men också en film som förebådar vart vi är på väg. Mm. Och jag skulle påstå att det är därför den har vunnit det här priset.
Alltså, är vi nu tillbaka till 90-talet?
Det är exakt dit jag ska komma. Det är exakt dit jag ska komma. För att förra gången jag satt här i då sändning så talade jag om det där att tidigare så porträtterar man världen då som den är. Alltså man satt upp den som den är, och sen 20 år tillbaka så porträtterar vi mer den som den borde vara.
Ja.
Och så sa jag då att jag tror att det finns plats då för båda de här tillvägagångssätten. Men jag tror nu att jag hade helt fel. Alltså, vi är inte på väg.
Scratch that.
Scratch that. Alltså, vi är inte på väg att porträttera världen överhuvudtaget, utan vi är på väg mot let's get drunk and have some fun.
Oh det my god.
Ja.
Every day I'm shuffling tider.
Ja, och jag skulle säga att, och jag måste säga ändå, när man ser den här filmen så just i de hyperpolitiska tider vi lever, så den känns nog på ett sätt ganska fräsch i sin liksom totala ovilja att stå för någonting alls. Eller den står ju för sin berättelse, men liksom inget mer än det. Skall sägas som en, vad heter det, en sån brasklapp, att helt sista bilden i filmen kan tolkas som en någon slags kommentar. Men jag personligen tycker att det är too little too late, och jag skulle inte heller liksom lite säga det, men det är någon kan säkert påstå att det är det som kommenterar då hela
filmen. En guldpalmsvinnare måste man lite greppa efter efter Vastrån för att hitta en kommentar på någonting.
Är det inte spännande?
Det är mycket spännande.
Ja, så här tycker jag i alla fall. Så mycket har jag läst på det här Sean Baker att han är i alla fall alltså helt en förespråkare för just sexarbetare och sånt och menar att det ska inte. Så det är nu det är hans ståndpunkt.
Ja, det är en kommentar.
Okej, det är en kommentar och det läste jag efteråt. Men när man ser filmen så tycker man också så här, för det är verkligen jätteroligt att hon jobbar på det här stället och det är alltid ganska kul. Det mår liksom bra. Det finns lite någon gång killar som är lite jobbiga, men det är också vet du, lite så här att man sitter på bussen bredvid den här killen. Alltså det är verkligen inget problem. Hennes chef är ganska förstående. När hon behöver få lite ledigt så alltså, oh, they always take my best girls but go. Vet du vad det, alltså, man bara okej. Det är ganska kul och det är fest.
Yeah.
Men sen var det något som med den här filmen som just kändes bekant och det var liksom något så här, det var något med det här stilgreppet som jag kände igen men jag kunde inte riktigt placera det. Och sen när jag kom hem från biografen så loggade jag in på BBC på Mofo som jag emellanåt gör och så läser jag att cigaretter där har blivit coolt igen.
Nej.
Han är snappat upp det här.
Nej.
Jo, cigaretter har blivit coolt igen. Artikeln beskrev då att fler och fler kändisar nu igen syns med cigaretten i mungipan och att bland annat Rosalía gav då Charlie XCX en cigarett till födelsedagspresent. Det här var en stor grej. Hunken Paul Mescal vägra sluta röka när han tränar sig i skick för Gladiator 2. Och de säger alla så här att vejpa är på väg ut och cigaretter är på väg in.
Hur?
Ja, och det var då sakerna började falla på plats för mig. För jag förstod vad det var som Anora då hade påmint mig om och vad cigaretterna vittnade om. Och det är just det att vi är tillbaka i början av 90-talet.
Oh,
men jag kan faktiskt vara ännu mer precis. Vi är tillbaka i 1994. Och jag kan säga så exakt det, för då var jag 13 år och jag hade just börjat högstadie och då söps det friskt och om du inte rökte så var du ingen alls och underhållningen gick just ut på actionkomedier där sex var oproblematiskt, härligt med en drink och våld var tassigt. Jag tänker liksom Lethal Weapon-filmerna om ni kommer ihåg.
Ja, typ den. Ja, ja.
Och sen 1994 var ju också året då Pulp Fiction kom ut. Jag skulle säga att Anora platsar som handen i handsken i den här genren. Det enda som är tidstypiskt med den här filmen är nu att huvudrollen då är en ung kvinna, inte en medelålders man. Mm-hmm. Men annars så är det liksom, det är den genren.
Är det inte nu sen så att det då är en metakommentar på något sätt, att den där filmen är ändå sen inte... Alltså det är något som är konstigt nu.
No, då kan du hänga upp dig på den sista bilden.
Ja, det tycker jag göra. Jag tycker så gör det. Det
finns ju något där. Ett guldkorn.
Ja, men jag såg sista bilden. Vad är sista bilden?
Jag anser att den inte gör det. Alltså jag tror att det är det som... Alltså, det är också så jag tänker att det är därför den vann i Cannes. För att den jag tror att det här liksom förebådar vart vi är på väg och bara för att den här är först. För att annars så måste jag säga att det här, alltså den är ju välgjord och underhållande och så, men alltså det kändes som att jag skulle titta på någon slags amerikansk tv-serie, en bra amerikansk tv-serie, men liksom som underhåll. Alltså jag var ganska förvirrad, måste jag säga.
Du som var ung, du som var 13, 94, du påstod att du kände dig som fel målgrupp i biosalongen. Ja. Men borde inte ha spelat an på någon slags nostalgi? Nej. Eller det, du togs inte tillbaka?
Nej,
liksom.
Jag togs inte tillbaka. Så jag kände att det här är gjort för unga människor som nu förstår och vill helt enkelt festa och ha roligt.
Så det blir 94 2.0? Alltså det är inte helt tillbaka, en återvändning, utan det är någonting nytt men som påminner om.
Så ska jag påstå. Det...
Men det här är så konstigt, för mig låter det här på något sätt, det är ju äckligt och jag har nu fått lära mig och utbilda mig, men det här är något jag får komma hem. År 94 så frågade Slash av mig om jag vill ha sex med honom och jag sa nej, inte vill jag nu, jag ska till Fatih Borgo. Då sa han att men om du får kokain.
Vet du, du har varit med om
och sen jag sa nej, så frågade alla andra i bandet det också. Det var bara en fin sak. Alltså jag har berättat det här som att vilken glad stund det här var. Mm. Och att det var så som man höll på. Mm. På den
det kan hända nu igen. Slash lever ju ännu, va? Så att han är... Oh my God. Guns N' Roses kanske kommer tillbaka. Det hade de ju redan försökt ett par.
Men förstår ni att fast den där tiden var så äcklig och så misogyn och eländig, så känner jag mig hemma när du berättar. Alltså det känns lite sådär farligt, och det är ju farligt och sjukt. Att kommer det tillbaks nu? Kommer mitt barndomslandskap tillbaks?
På något sätt, alltså, och det tror jag, och jag skulle ännu säga en sak som var typiskt för 1994, och det var ju det att det var väldigt apolitiska tider. Och där skulle jag vilja säga att det går ju lätt att spåra den här nuvarande hyperpolitiska atmosfären, så kan man ju spåra tillbaka till när Trump blev vald då 2016. Mm. Och egentligen reaktionen på det. Och sen som senare stegrades under hela hans tid som president och sen höll i sig då med 4 år med Biden. Och jag skulle nog påstå att de senaste sådär 8 åren, säkert ungefär de mest politiska år vi har sett i västvärlden sen liksom 60-70-talet. Alltså allt har varit politik och allt är politiskt och alla är politiskt engagerade. Mm. Och liksom politiken är liksom överallt. Du kan egentligen inte, vad du än säger eller tycker om har liksom politiska konnotationer.
I sin vansinniga twistade form, jo, men fortfarande. Politik.
Ja. Och jag tror att Trumps omval kommer att leda till det motsatta. Och det här är vad jag tror. Alltså att till en början så kommer vi igen att se försök till motstånd och det kommer bli sådär, nu ska vi samla oss och sådär. Men sen tror jag att det börjar liksom lite avta. Ska direkt sägas att när det gäller Trump så är det omöjligt att förutspå någonting riktigt på riktigt, för att han är helt omöjlig att förutspå. Men jag skulle vilja ändå säga att det finns ju en jättestor skillnad på nu när han blev vald, eller när han blev omvald och första gången han blev vald. För att första gången så kunde man liksom ändå påstå sådär att det var ett misstag och att det var liksom proteströster. Mm. Och man kunde också liksom lite påstå att det var bara en viss demografi som röstade på honom och sådär. Mm. Men det går liksom inte att säga den här gången.
Nej, och nu har han alltså på riktigt fått flest röster.
Ja, alltså med ganska, också
det går
att
skilja på USA:s märkliga röstningssystem eller sådär. The popular vote och allting.
Men han fick allt och han fick alla swing states och allt. Ja. Och sen är det ju också att nu har han brett stöd över alla demografier. Alltså han har vita män, men han har också bland kvinnor och etniska minoriteter så han högt. Alltså inte kanske helt på samma nivå, men det är alltså ett substantiellt stöd. Mm. Så det här är helt tydligt liksom Amerikas val. Och de visste vad, den här gången måste man också säga att de visste vad de skulle få, eller man vet då att man får det att man inte vet vad man får, kan man väl säga med honom. Men det var exakt det vad de ville ha. Och jag tror att det här är det som kommer att liksom ta udden ur motståndet. Och det är det som för mig tillbaka till 1994, för att just 1994 så hade vi ganska nyligen så sett då den mäktiga Sovjetunionen hade då imploderat 91 och Amerika stod då som ensam herre på teppan. Och här hemma så hade vi ganska nyligen gått igenom laman och det hade varit ganska mycket, det hade varit ganska tungt och folk liksom orkar inte mera med det. Så nu ville man ha liksom lite kul helt enkelt. Mm. Och jag kommer just ihåg att 90-talet var jätteapolitiskt.
Jo.
Alltså, det kan ju bero på att jag var så ung, jag var 13. Men jag skulle påstå att på den tiden var det liksom så att du var inte intresserad av politik om du inte verkligen var intresserad av politik.
Right.
Alltså det fanns de som var intresserade absolut med sådär gemene person.
Fotbollsintresse eller någonting annat. Att man var en sån politikmänniska.
Ja. Exakt, det var helt okej att inte veta om politik så hemskt mycket. Det var helt okej.
Ja.
Det var inte något konstigt. Nu för tiden så tittar man ju lite att vad håller du på med? Ja. Om inte folk alls är uppdaterade.
Nej.
Och så brukar 90-talet kallas för ironins årtionde.
Mm, det var alltså, det också.
Jag tänker nog dels Seinfeld och A Show About Nothing, men också i Sverige Schilling-gänget och den slags ironiska generationen som på något vis inte, alltså antingen göra saker om ingenting eller saker som inte betyder något på något vis. Skulle väl vara ett tecken på det också i media.
Mm. Och jag skulle säga att den där stora förändringen hände egentligen i och med 9/11. Mm. Och där börjar liksom politiseringen stegras igen och sen var det liksom absoluta toppen var 2016 till typ nu.
Ja.
Och det här är då alltså absolut ska sägas i med västligt perspektiv med USA som huvudmotor. Ja. Och verkligen, liksom verkligen USA. Men vi lever ju i någon slags ledband ändå jättestarkt till USA. Och nu tror jag att vi har liksom fått en ny så att säga implosion. Och den här gången är det ju USA. Alltså USA imploderar ju inte på samma sätt som Sovjet gjorde, men det står ju ganska klart ändå att USA nu inte kommer att vara det gamla vanliga USA.
Nej.
Alltså jag skulle säga mer än första gången Trump blev.
Ja.
Också för att han kommer att nu ha mera makt för att de kommer väl ha i senaten och representationshuset båda. Så det här hela världspolis USA, den fria världens ledare USA, det är liksom inte den vi kommer ha, utan vi kommer liksom ha Trumps USA och ganska mycket tror jag också Elon Musks USA. Och så tänker jag att det är ganska jobbiga tider, det är liksom klimatkris, det är krig och här hemma skärs det överallt. Och jag tror att folk alltså helt på riktigt inte orkar ta till sig allt det här.
Nej.
Så jag tror att de börjar komma att koncentrera sig på sina egna liv och framförallt på att ha liksom lite kul like it's 1994. Och om det är någon som ännu tvivlar på den här tesen, så jag har det tyngsta beviset.
Ännu? Du behöver inga mera bevis.
Jag lämnar till sist. Och det är det att, om vi säger det 1994. 1995 var ju bekant året då våra älskade lejon äntligen tog hem det efterlängtade guldet i Globen. Mm. Och de som följer ishockey vet att Karjala-turneringen avslutades just här i Helsingfors. Och en Karjala-turnering där ett storspelande Finland under nya cheftränaren Antti Pennanen radade upp 3 raka segrar mot motstånd som regerande världsmästarna Tjeckien och ärkerivalen Sverige. Och var spelas ishockey-VMs final i maj 2025?
Avicii Arena.
Just det, ja. I Globen.
Let's go.
Oj.
Är allt det här en ren tillfällighet? Jag tvivlar.
Snyggt. Det tar emot att säga, för det var hemska saker du sa. Men ja, jag tror att du
vidrigt.
Jag köper det här. Vet ni, efter det här Trump, så hände det här åt Erik. Så jag regrederar som aldrig förr. Jag på något sätt, jag tappade helt. Jag slutade läsa tidningar. Jag ville inte titta på nyheter. Det får helt. Vet ni vad jag gjort istället? Jag började koncentrera mig på Mike Tyson och Jake Paul-fighten. Mm. Så jag har nu en stor fight night.
Nej. Oj.
För den 15.11. Det heter Miesten i männens natt. Alltså, jag låter det fara helt. Vet ni?
Elmer har ju helt rätt.
Alltså. Ja, det är ju det. Fight night.
Du spelar in i den här tesen.
Nej, jag planerar hur mycket kött ska jag äta, hur mycket öl ska jag dricka.
men de börjar fighta klockan 3, va?
Tre på natten så börjar sändningen. Uff. Det här är ju alltså, dessutom är det inte ens en riktig fight. Det är bara skit.
Men tänker du sova innan det?
Jag tänker vara upp, jag tänker supa, jag tänker röka. Du sa tobak är inne.
Det är coolt igen, så du kan absolut röka. Men det är spännande med den matchen, för jag är också alltså lite sugen på den matchen. Alltså tänk att de lyckas Netflix. Ja. Alltså, det är just det där, man är såhär, det här är helt dumt, det här är helt skit. Så man säger, men jag skulle ändå lite vilja.
Jag är inte ens intresserad av det här, men bara som en det där regressions har jag farit tillbaka till min barndom.
Ja, för att undvika det andra.
För att undvika verkligheten. Ja.
Men det är ganska hemskt i den knockout. För jag tänker ändå att knocka ner ändå en 58-åring. Men också om Mike Tyson knockar ner honom. För Mike Tyson, säkert har han fortfarande liksom.
Jag tror att han har kanoner på armarna. Han ska inte knocka ner någon. Alltså,
jag hejar så på Mike Tyson. Jag hejar så. Om jag skulle klä mig nu så skulle ni säga att jag har Mike Tyson-kalsonger på mig. Jag är liksom helt inne i det här. Så bara som ett litet dåligt exempel på att du har rätt, Elmer.
Bihon, Bichulzan, Bionje och Bisexu. Så lyder de 4 bina i The 4B Movement. Har ni läst eller hört om The 4B Movement?
Jag har hört om det, ja.
Och jag kan ju det där språket, så jag kan översätta vad du sa just. Ja, det där språket.
Pratar du koreanska?
Jag pratar koreanska idag. Det första ordet betyder dejta. Ja. Det andra betyder, vänta nu.
Jag är inte säker, okej.
Okay. Att ha sex, och sen betyder det att gifta sig, och sen betyder det att föda barn.
Ja, är du säker på att det där var i rätt ordning? Nej. Men det där är de 4 i alla fall.
Ja, det är den där 4.
B är ett kino-koreanskt prefix för nej eller none, eller inte alls. Oh, wow. Så man skulle säga inte sex, inte äktenskap, inte barnafödande, inte dejtande, med män. Är vad The 4Bs står för. Ett avståndstagande från romantiskt eller sexuellt samröre med karar. En feministisk aktion och kallas inte sällan radikal. Men det är väl subjektivt vad som är radikalt och vad som är berättigat och så vidare. Har fått sin start i Korea. Och sen Trumps omval förra veckan så har The 4B Movement trendat på bland annat TikTok. Och fler kvinnor i USA pratar om att haka på den här trenden. Som orsak ges ofta detsamma som ges i Sydkorea. Alltså det är farligt att ha att göra med män. Och om ett samlag leder till en graviditet är kvinnan i en så usel position att nackdelarna överväger fördelarna med till exempel då sex eller barnafödande. Mm. En reaktion mot vad som kallas då reproductive rights eller reproduktiva rättigheter. Kvinnors rätt i ett samhälle att välja sin sexualitet och kring barnafödande. Rätten till abort och hur det sköts i USA är ju under ett större hot nu då Trump valde som. Det antas att han kommer låta samma konservativa vindar blåsa i seglen som när fri aborträtt avskaffades för 2 år sedan. Roe v. Wade blev overturned. Och det är ju också så sjukt dyrt att få barn. och att ha dem. Så att, att stänga kranen har också med klass att göra. Det är ju svåra tider globalt. Det är inte alla som har råd med barn. Det är som orsakar allmänt och varför det här blossar upp nu. Men vad tror vi om sexstrejk som politisk handling? Har det slagkraft?
Det är väl svårt att göra den så bred den där koalitionen. Vad heter det? Koalition? No, i alla fall den. Så att det skulle få direkt effekt, kan jag tänka mig. Mm. Alltså om man skulle få till en ordentlig sexstrejk som liksom skulle vara väldigt bred, så säkert. Alltså den är svår. Jag tror också att folk säkert liksom i skymundan ändå skulle liksom så här.
Ja, att ena alla kvinnor i en sexstrejk är nästan omöjligt.
Ja. Ja, det är faktiskt att alla ska måste gå med.
Lite så.
Ja, det är lite svårt. Och att, på något sätt är det också att det tar lite emot. Att, för det är också kanske bort, det är ju inte så att kvinnan är den att hon hatar sex och inte vill ha sex. Att hon straffar väl sig själv också. Att, är det nu sen... Det är liksom lite som valuta, känns det lite luddigt.
Men det finns ju, den går ju tillbaka, vad är den där grekiska drama, vad just det här är tema? Det finns ju en sån här grekisk drama, nu kommer jag inte ihåg.
Lysistra.
Ja, exakt, jag tror det. Som just går ut på det här, att de ska gå ut i krig och så är kvinnorna mot krig och sen det blir ingen sex för någon om just de går ut i krig. Där funkar det väl, tror jag.
Där funkar det, ja.
Men där är de alla med. Men det är också en by. Jag menar, det är också...
Vi kan prata om 20 000 personer.
Ja,
menar,
ja det, nu talar vi ändå om liksom 320 miljoner människor i USA. Ja. Hur många då är av kvinnligt kön? Liksom.
Lysistrate, hur gick det sen? Minns ni hur det slutade?
Nej.
Jag gick ut i pausen.
Och eftersom vi är här så kan vi anta att den strejken avbröts i något
skede. Ja, vi tror det. Gick det inte så bra? Vi finns.
Ja, vi Sydkorea. För att prata lite om Sydkorea en stund. Det finns alltså liknande problematik som i USA och har funnits länge. Som jag förstår så är det ett ganska socialt artigt samhälle som är byggt på då regelkoder av respekt och artighet. Men koreanska internet kan då tydligen se mycket värre ut. Mycket kvinnofientlighet, forum dedikerade för just doxing, shaming, förnedring som hämndporr. Av kvinnor är väldigt förekommande. Känner ni till ett sånt begrepp som Hell Joseon. Hell Joseon stavar man det. Den unga felbehandlade generationens namn på Korea idag som anspeglar på Joseon som är 1300-talets klassamhälle i Korea, men de kallade Hell-versionen av Joseon. Alltså, oh, wow. Unga kallar sitt hemland idag för helvetet. En orsak till varför folk, det finns många som flyttar från Korea idag. Men också varför inte man kanske är sugen på att skaffa barn eller bara visar ett slags en sarkastisk besvikelse. Det är inte så kiva i Sydkorea, påstår många unga idag. Där inträffar många hatbrott mot kvinnor som också eskalerar den här rörelsen, 4B. Och Sydkoreas president har skylt det här låga barnafödande, alltså Sydkorea har världens lägsta nativitet, har skylt det här låga barnafödande på feminism, vilket skapar förargelse. En finsk motsvarighet skulle vara Antti Rinnes synnytys talkot i Finland. Men här då anklagades direkt då, feminister och kvinnor. Det föll inte god jord. 4B-movement ses också som en förlängning då av MeToo-rörelsen. Den ska ha fått sin början runt då 2015-2016. Sedermera har den koreanska radikalfeminismen då tagit lite olika vägar. Och jag tar er gärna med på den resan om ni är intresserade av den. Vi är bekanta med termen incel.
Ja.
Involuntary celibate, ofrivilligt celibat. Men något som är mycket mindre känt är då volcel, en term som också finns inom incel kretsar. Voluntary celibate, frivilligt celibat. Och 4B-rörelsen är ju då en volcel-rörelse. En handling som är frivilligt celibat.
Men vänta, är det alltid kvinnor mest som är volcel?
Det finns också män som är volcel.
Ja.
Inom incel kretsar.
Åtminstone teorin.
En volcel kan vara en människa som sympatiserar med incels.
Ja, så.
Eller för att om en volcel kan man vara för att man följer ideologin av en incel.
Ja.
Alltså av kvinnohatiska orsaker till exempel.
Ja, jag förstår.
Så 4B skulle vara den diametrala motsatsen då, över könsgränsen. De facto så har 4B och incels överraskande mycket gemensamt. Riktigt sjukt mycket gemensamt. Mer än jag kunde ana, visade sig. Låt mig introducera er till WOMAD.
Okej.
Okay. Ett nätcommunity för volcells i Sydkorea. Och en grogrund för radikal hatisk feminism. Det är ett artikelbaserat forum som det inte bara förekommer utan helt består av manshat, transfobi och homofobi. Och det här 4B-rörelsen har då fått tjuda växa på det här webbforumet WOMAD. Och WOMAD då, som beter sig som ett artikelforum, man kan läsa varandras inlägg, kommentera, ge ett röst och stöd. Det finns en global sida, för den är främst på koreanska, men det finns en global del av sajten. Från vilken jag kan läsa några namn på artiklar. Vill ni höra?
Ja.
Jag funderar på att ska man försöka sova en natt och kan man göra det efter att du har läst upp det där?
How to man shame in 100 ways. Wish I could hire a hit woman. Why eugenics need to be applied on parasites. Parasites menar alltså män. They are born this way. All males should be castrated.
Valerie Solanas.
Ja, det är mycket Valerie Solanas. Ja.
Gays should be exterminated. Alltså homosexuella män.
Jaha.
Och så vidare och så vidare. I
alltså de är emot gays för att de gillar män. Eller varför?
De infiltrerar det kvinnliga space.
Jaha.
De låtsas befrända kvinnor och så vidare.
Och det här transfobin, men det fanns väl inte i Valerie Solanas manifest, något sånt?
Jag tror att det var direkt mot
bara män.
Men så sa hon också att i en början, om jag kommer ihåg rätt, så finns de här männen som hjälper oss och de är helt okej, men till slut måste vi bli med dem också.
Just det.
Men så jag tror att alla av manligt kön, jag tror inte att hon var inne så mycket på transfrågor överhuvudtaget. Eller jag kommer inte ihåg.
Jag kommer inte heller, jag får i mitten.
Som sagt så är de då alltså ofta, artiklarna och kommentarerna är ofta transfoba. De är alltså TERFs, trans exclusionary radical feminist, heter det så. Och homofoba, och såklart då misandriska, manshatiska. Och det här är ju då neoliberalism. Och det är en chockerande på exakt samma sätt som incelforum är chockerande. På vilka jag har hängt en hel del. Neoliberal manshatisk agenda är kanske inte den mest mainstreama hållningen just nu. Jag påstår inte att alla kvinnor är så här, eller alla feminister för den delen. Men jag gissar att Korea är inte det enda landet med såna här rörelser. Man kan ju förstå att det just i Korea sånt här sker från ett enormt missnöje helt enkelt. Det är ju sånt, från det som sånt här kommer. Vad jag då inte anser här är att feminismen har gått för långt i någon situation. upplever ni det?
Alltså, men det är intressant för att jag tänkte just säga att det blir ju kanske en liten backlash för den vanliga feminismen. Den liksom, att det här är sen som man använder som slagträd, att nu har det gått för långt.
Men vad är den vanliga feminismen?
Att vi är ungefär lika värda i det här rummet just nu.
Från var jag står så ser den här WOMAD då ut som ett tecken på feminismens utblandning, ska vi säga, eller spridning, polarisering och i olika falanger. Okej, du är feminist, men hurdan feminist är du? Du är väl inte en TERF? Det betyder att vi är direkta fiender.
Ja, ja, ja.
Vi kan inte stå under samma flagga då. Eller om vi går så extremt som att hänger du på WOMAD, då är det ju liksom värre än problemet i sig kanske. Identitetspolitik har ett sånt här problem idag, tänker jag. Jag vet inte var det kommer ifrån, en slags, ja.
Jag tycker att det alltid, inte alltid, men ofta funnits en sådan ett inbördeskrig inom feminismen, att hur är du rätt feminist? Och det här är ju, ja, ett av de här sätten att vara feminist på, om man, jag skulle kanske inte kalla det där för det här är så svårt. Vem vill prata?
Spännande. Var säger vi feminismen idag? För den har förändrats väldigt mycket sen MeToo, som kanske var då piken. Sen har vi sett inträde av intersektionell feminism. Jag i alla fall är en sån slags feminist som tänker att det inte finns en kvinnokamp utan ett klassperspektiv. Så jag skulle då kanske vara en intersektionell feminist. Jag stöder på inga sätt de som skriver på WOMAD eller TERFs. Nej, vilket, nej. Vilket gör oss till politiska motståndare, feminister som vi ändå är båda två. Att det, identitetspolitik kanske har sett en sån, just en sån fastkrokning i individualisering och just den här identitetsdelen av identitetspolitik som gör att man inte kan gruppera sig på samma sätt längre, utan man står för sig själv med sin sak och är sin egen champion. Man måste slåss ensam för sin åsikt. I Trumpismens tid, antar
jag. Ja, jag tänker just på Trump. Det var spännande, de skrev just i Hesaren att det liksom så som ett rött skynke för många kvinnor också, det att kvinnorna liksom bara ska vara intresserade av abortfrågan och typ att Trump har sagt dumma saker om kvinnor. Men det här, jag menar, det finns många kvinnor som också har sina egna små businessar som bryr sig om ekonomin.
Egna
också,
små businessar?
Nej, och stora businessar. Nej, men alltså, han riktar ju sig åt privatföretagare som har sina, så tänker jag, att det är många som röstar på honom som just har sina små businessar, därför säger jag också kvinnor. Mm. Alltså, och sen att det finns många som är rädda för att den där södra gränsen är öppen och om invandring. Inte det så att, att ingen kvinna tänker på de frågorna. Nej. Och det är att just att boxa in kvinnorna och säga att det här är de här kvinnofrågorna som gör att ni röstar på Harris. Mm. Egentligen blir just en motreaktion. Ja. För att det är just som att säga att kvinnor är sådana här. Och att det är kanske där som är en del av problemet.
Och om man då ses som en radikal falang av feminism och blir förminskad på det viset, kanske det äger sin rimlighet att man just blir en radikal falang av feminismen och kanske tar en sån sjuk jävla högersväng som den här koreanska community tar tag i.
Joel, det är ju fortfarande väl mest det är ord i det där formen. Det här kan man se det här som en frizon där folk får liksom, att man tänker att det här är ett sätt att ha terapi. Jag tror inte, samma också, när Valerie Solanas försökte ju faktiskt döda Andy Warhol, men jag tänker att det här...
Men nu måste man ju säga att ingen ser på ett incelforum på det där sättet. Man skulle säga att de här killarna bara får lite blow off som steam. Alla tänker ju, då säger man att det här är, får inte finna, det här är fruktansvärt, det är kvinnor. Så inte kan man ju säga att om de skriver samma sak, att det på något sätt, de måste få blow off som steam.
Men de är bara kvinnor!
Jag håller med er båda, för det är lite så jag, eftersom jag har hängt så mycket på incelforum av konstnärliga och akademiska orsaker, så har jag börjat se på incelforum på just det sättet. Att de här alla killarna som är incels är inte ens så hatiska som de verkar. De är ensamma och de söker efter den här communityn med liksom naglar åt änder. Och de hittade i någon slags radikalisering av varandra en spiral neråt där de finner varandra i sin egen galenskap. Också på tal om att bli apolitisk. Det här lite paradoxalt kanske, för det är ju en otroligt politisk grej. Men att på något vis bara tappa tömmarna och tappa alla gränser och bli gränslösa tillsammans. Vad jag kan konstatera av både incels och WOMAD-forum är att radikalisering funkar bäst i exklusiva rum och i grupperingar. Jag ser att ensamhet är en allvarlig trigger för våld och det måste tas på allvar. Hurt people, hurt people. Kan vi konstatera. Det finns väldigt lite stöd för människors växande missnöje. Men också att populismens tidevarv är obönhörligen över oss. Och förhållandet till makt är så skadat att oavsett om man anser att det är just kvinnor eller män som är vid makten, det är kanske en åsiktsfråga, jag vet inte.
Ja, och det är säkert också att släppa in det, så att bara lite släppa på det, att man tänker på allt som identitetspolitik. Jag tänker också att det är ett problem med nu när Trump blev vald. Det går inte att säga att det är på grund av identitetspolitik. Alltså, det är en för lätt grej, och det är nu det här också blir krångligt. Alltså, man måste börja liksom också kolla att man inte bara kollar på det. Det är vita män som gör så och så. Mm. Liksom, för att det verkar liksom alla blir irriterade på det. Jag menar också, ni vet, det där Latinx som latinos i USA, alla tyckte det var en jävla dum idé, men det skulle ändå köras igenom. Alltså, man måste helt enkelt kolla lite, liksom på ett annat sätt tror jag på de här frågorna.
Men summa summarum, jag gillar det här 4B. Alltså jag tycker det känns fräscht av någon anledning. Kanske påminner det just om den där feminismen som jag lärde mig att ta till mig som ung vuxen, som då kanske inte finns längre. Jag tänker att det kan vara bra att vara informerad om vad det kan representera, för just 4B har en oskyldighet som dess koreanska grogrund intar. Så att bara prata om avhållsamhet från män är en lightare version av feminism som jag kan, som jag känner att ändå har en plats i ett samhälle varav manshat inte har det. Och så har jag en sån känsla av att det inte kommer fastna bara. Precis som du, Elmer, sa. Det kanske kommer nu blossa upp och sen kommer man... Det finns en sån trötthet, politisk trötthet. Mm. Kanske det blir i USA samma som i Korea. Att en slags tanke om att jag kan inte bo här, jag flyttar någon annanstans. Jag vet inte. Politisk migration. Såna här rörelser brukar ha en tendens att bara ätas upp i ett medielandskap. Och i all ärlighet så är det väl också USAs politiska system som är den strukturella syndabocken. Mm. Och det står ändå och lär stå ett tag. Så jag vet inte vad som skulle rämnas av 4B. Jag ser inte det som en lösning. Så fast då vi ser den här tydliga, första riktigt tydliga feministiska framfarten på en bra stund i och med 4B, så tror jag att den står på ruiner av en feminism som dels gick i krig internt med sig själv, dels förlorade mark till stora konservativa muskler, och i vissa delar av världen tog den så hård högersväng att den blev identisk med sin ärkefiende incellen. Mm. Feminismen är död.
Oj, 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 oj. Oj.
Eller döende? Är det synka? Blir ni synkade? Eller tycker ni jag har helt fel?
Nej, jag tycker att det är väldigt intressanta frågor. Men jag tänker att så, just som du säger också, ett klassperspektiv och så. Jag tror att alltså, hela också med Trump och allt det här och vad som händer här i Finland också. Jag tror att vänstern måste liksom lite tänka.
Jo.
Tror jag. Tänka om. Att det, jag tror att också att man måste se sig i spegeln och liksom kolla. Att
se varandra.
Se varandra. Och sen tycker jag också som du säger att kan vi sluta liksom det här med att just att människor är onda. Alltså det tycker jag, det leder ingen vart. Jag tänker också som du säger att liksom, man kan också se att de här forumen, det finns ju något otroligt liksom... Alltså, det är ju någonting hemskt smärtsamt som leder till de här. Och jag tänker också som Anne säger att de här, att sex är ju också njutningsbart för kvinnor. Att det är ju också helt fruktansvärt att tänka att du går så långt. Det är så hemskt att du liksom ger upp din egen njutning för att det andra så att säga är ännu värre. Så jag menar, nu talar det ju om att någonting är fruktansvärt. Mm. Det tycker jag absolut man måste lyssna på.
Joel, tack. Jag skulle vilja tänka på det här att Jake Paul har ju bulkat lite.
Jag tycker det är bra.
Han ser swole ut.
Är det så?
Han ser stark ut.
Ja.
Det blir tight.
Ja.
Det blir en tight fight.
Oj, vilken skick är Mike Tyson? Har ni sett honom träna? Är han, liksom...
ja.
Han har väl nog tagit sig tillbaka till någon slags form. Ja.
Är det möjligt 58?
Det är möjligt.
Att vara på en sån nivå att,
ja,
man,
det är liksom,
att man kan slå ner en 30 år.
Ja, ja, ja.
It has to be Mike. It has to be Mike.
Det är nog sant.
Hej, tack. Vi slutar här.
Tack.